Tjat och tjöt med Katarina och Jerker.
Välkommen, välkommen till Tjat och tjöt nummer 21. Eller har jag rätt med räkningen här, Jerker Pettersson?
Ja, alltså du har alldeles rätt med räkningen, Katarina Johansson Nyman. Vi har kommit fram till det 21 avsnittet av den famösa radioserien Tjat och tjöt.
Da-da-da-da-da-da!
Titta, vi behöver inte lägga på någon spot här, utan du gjorde det. Ja, underbart.
Jag tog det så där bara. Ja, hörru du, nu, vad ska vi prata om idag då? Jag skulle vilja prata lite grann om det här med kläder och vad det kan signalera, vad man kan signalera med sina kläder. Vad har du någonting speciellt på hjärtat som du vill prata om?
Ja, det där är, kläderna kan ju då användas lite grann som härskartekniker också, och det finns andra härskartekniker som jag går igång lite grann på. Det är ju undanhållande av information, så jag tänkte vi kommer in lite grann på det kanske.
Ja, men det låter väl bra.
Mm. I dessa valtider, det vi då inte är politiska.
Nej, eller ja, politisk är man väl alltid, men kanske inte, vi ska inte vara så partipolitiska.
Exakt, inte partipolitiskt.
Och när det här programmet rullar på slingan, ska vi säga, då kan det delvis ha varit så att valet redan har varit.
För att då vi sitter och spelar in det här är det den 18 augusti och programmet kommer att publiceras den 6 september. Så att det kommer nog snurra över valet.
Ja, men jag tänkte ändå att jag skulle vilja prata lite grann om det här med kläder och ja, vad kläder kan signalera och hur våra partiledare klär sig.
Du har haft en modestudie på dem alltså.
Ja, jag tycker i år så var det lite annorlunda faktiskt, för att jag tycker att det har varit väldigt tydligt att man med hjälp av sina kläder så vill man på något sätt markera någonting. Och jag tänkte vi ska börja prata om inte en partiledare utan en person som står väldigt nära en partiledare, nämligen vår first lady Birgitta Ed, nämligen statsministerns fru.
Aha, ja, hon har ju en egen dress kanske, va?
Ja, det kan man väl säga. Hon har ju alltid prästkrage. Det var ju nämligen så att hon, jag vet inte vad hon jobbade med tidigare, men för inte så länge sedan så omskolade hon sig och blev präst i Svenska kyrkan. Och sedan dess så går hon alltid, i alla fall i alla officiella sammanhang, när man ser henne med prästkrage. Och detta oavsett om det är Nobelfest eller kungamiddag.
Ja, jag har också noterat det där och kanske undrat hur det kommer sig.
Ja, precis. Det är egentligen min fråga. Hur tänker hon? Vad är det som gör att hon tycker att hon vill ha det här på sig? Har du någon fundering? Varför vill hon det, tror du?
Jag är ju ingen präst. Gubbevars, det var väl roligt att säga när man inte är präst, va? Men om jag vore präst så tänker jag att det där är en uniform för yrket.
Men om du vore polis, skulle du alltid ha på dig polisdräkten då?
Nej, för om jag... Nej, bara du är i yrket i tjänst. Och det är bara då en definition av när är jag i tjänst. Och om man då är präst så kanske man tycker att man är i Guds tjänst 24 timmar om dygnet. Vad vet jag?
Ja, så kan det förstås vara. Det var ju en intressant tes. Och förr i tiden så var det väl så med präster att de liksom, de hade ju inte reglerad arbetstid. De tjänstgjorde ju för jämnan. Men jag har i alla fall noterat att det är många som reagerar på det här. Och det är inte bara vänsterjournalister, sekulariserade sådana, utan även många andra. Och jag ska väl vara tydlig med det och säga att jag sitter ju också i kyrkorådet. Jag är aktiv då i Tyresö församling. Och även bland mina bekanta så är det många som tycker att det här är lite liksom att ta i. För att hon är ju ändå inte ärkebiskop. Och jag funderar mycket på, vad är det att hon är så glad över att hon har blivit präst? Eller vad är det? För jag tänker faktiskt så här att jag är inte så säker på att det här är positivt för vår statsminister. Jag tror att det är så många som kan reta sig på det här. Så att det här är inte enbart av godo för Moderata samlingspartiet.
Nej, ur ett public relation perspektiv så kan jag nog hålla med att det kanske inte är någon storsäljare helt enkelt. Man kan väl vända på det och säga att vara krädd som en präst är ju då lite udda. Man tillhör ju i alla fall inte majoriteten av befolkningen.
Nej, och samtidigt kan man naturligtvis säga så här att alltså, vi är ju ändå ett land som i grunden har varit kristet, och vi har mycket kristna traditioner och vi har en kristen kultur. Så att det kanske är så att hon vill liksom visa på det, men jag tycker ändå att det är lite lustigt, och jag undrar om det inte är ett bojsänke för Kristersson.
Det kan jag tänka mig också faktiskt att det är. Och man kan ju faktiskt fundera på så här, jag såsom icke vara medlem i Svenska kyrkan och icke-troende, jag har inte varit med i kyrkan sedan 1982, ja, länge, mycket pengar sparade, så kan man ju fundera på det här med religiösa symboler och religiösa kläder. Och jag gillar inte det generellt sett, oavsett vilken religion det är.
Nej, det kommer jag ihåg när jag gick någon chefskurs någon gång för många, många år sedan, så fick man lära sig att om man har såna här symboler, alltså så man kan ha en liten pins där det står AIK eller något sånt där, så kan man ta bort fokus ifrån sitt budskap liksom. Alltså det blir mer fokus på det man inte säger, och man kan skrämma bort folk.
Nej, alltså det skulle faktiskt vara kul att fråga henne, varför?
Mm. Ja, ja.
Men det är ingen som har gjort eller fått göra eller lyckats göra, vad jag vet.
Nej, nej, och det står väl egentligen henne fritt, men ja. Ja, lite udda är det ändå.
Är det något mer att ha funderat på kläderna då?
Ja, men självklart. Vi har ju vår centerledare Elisabeth Tand Ringqvist. Hon bär ju numera alltid en rutig skjorta. Det har du säkert
lagt märke till. Ja, det är någon flanellskjortegrej. Jag kommer att tänka på Jonas Birgerssons shorts, eller vad det han hade. Han hade fleecetröja.
En orange fleecetröja.
Just det, ja. Så var det. För 25 år sedan.
Just det. Och när man då... Om man då undrar varför hon har den här skjortorna och alltid, då säger hon att hon vill ha det här fram till valet, för hon vill visa att hon minsann tänker jobba hårt, hon kavlar upp ärmarna, hon är företagare i grunden, och hon minsann, hon ska kämpa. Ja, det här är väl, tänker jag, någon slags, det är väl någon, hon har ju en bakgrund inom PR-branschen, så det är väl någon konsult som har kommit på det här, att det här är en image som kan vara bra.
Och det kanske kan vara, jag skulle ju inte sagt att efter valet tänker jag ta med den, för det är väl då jobbet börjar i sådana fall. Ja, smart, men jag tror inte i längden att det är smart faktiskt.
Och sen så la jag faktiskt märke till att när hon presenterade Birgitta Olsson, att hon hade lämnat Liberalerna och skulle gå med i Centern istället, då hade hon inte rutig skjorta, så att hon inte helt konsekvent. Nej, men jag tror nämligen så här, förstår du? Jag tror att hon gör det här för att hon vill attrahera väljare ut i landet. Alltså det är ju ändå gamla bondeförbundet vi pratar om. Mm. Och numera är ju Centern mera Stureplanscentern, brukar man ju säga. Och jag tror att hon vill gå hem bland bönder och landsbygdsfolk. Jag tror att det är därför.
Ja, men det är väl en rimlig tanke faktiskt. Precis som du säger, en gång i tiden så var det ju bondeförbundet, och det var ju för att det finns många bönder. Nu är det inte så många bönder längre. Det blir ett storföretag, och istället så har Centerpartiet flyttat till Stureplan, som du säger. Och nu är det dags back to the roots på något sätt. Det är bara det att jag tror att ute i landet är inte det grejen, för där, de kommer ju att rösta på Jimmy Åkesson.
Ja, det säger mina släktingar i Värmland. Jag har ju en person där som, jag brukar säga att han känner varenda bonläpp och skogsägare i hela Värmland och Dalsland och Västergötland. Och han säger, nej men de röstar på SD eller möjligtvis Moderaterna. Nej, Centern går inte hem på landet längre. Och sen har vi ju då Jimmy Åkesson. Har du tänkt på att han på sistone har setts ganska ofta i Hawaii-skjorta och en liten hatt på huvudet, sån där som liknar något som min pappa hade när jag var barn? Har du tänkt på det?
Jo, det var ju faktiskt, han gjorde väl en Göta kanal-turné, var det inte så? Och då hade han ju en hel del sånt där. Jo, det är lite mer Lacho Laiban-låda, nästan lite multifärgat, det är nästan så det blir lite Gaia Partai, va?
Ja, och jag tänker, han är ju liksom redan gossen Ruda, så han kan väl klä sig hur han vill.
Förmodligen.
Och sen då så har vi ju Magdalena Andersson. Och nu måste jag ju fråga dig, Jerker, vilken färg gillar Magdalena att ha på sig?
Jag tycker hon har mycket blått, va?
Stämmer. Hon har nästan bara blått. Väldigt mycket blått och möjligtvis någon, liksom, någon vit blus eller så där. Jag tänker så här, hon är ju ofta ganska strikt, liksom dräkter eller kostymer, kavajer och så där. Jag tror nästan aldrig sett henne i rött. Och jag tror att skulle hon klä sig i rött, då blev det liksom för mycket. Då blir det liksom rött, rött, förstår du?
Då skulle man se rött i dubbel bemärkelse, menar jag.
Ja, jag tror det. Ja, då syns inte de röda rosorna och valaffischerna försvinner liksom. Så att, jag tror inte det bara handlar om att hon gillar blått och att hon kanske tycker att blått passar med hennes hårfärg och ögon och sådär. Utan jag tror också att det finns en annan tanke. Det är min span.
Det är väl inte otroligt. En liten flört med mörkblå väljare då alltså.
Ja, men du vet, Magda Moderater som man kallar det.
Ja, visst då. Ja, alltså, inte otroligt. Allihopa försöker väl då att klä sig för att nå lite framgång, eller hur? Och alla vill ju nå framgång och därmed locka väljare och försöka ta makt. Det är ju det det handlar om.
Just det.
Då tänker jag så att det finns en massa tekniker här. Man kallar det härskartekniker. Man försöker med olika grepp och så här. Ett är ju liksom det här man osynliggör någon annan. Man ser bortom och liksom tittar inte på och det här. Det kunde jag notera. Vi hade ju en partiledardebatt igår i Expressen. Det var den första i någon slags serie här. Och då förekom just det. Jag ska inte peka ut någon speciell nu. Men det var, man tittade inte på helt enkelt den andra som man tilltalade. Man tittade någon annanstans. Och det är ett sätt att härska.
Just det.
Någon annan himla med ögonen. Man gäspar. Eller ser bara uttråkad ut. Eller vi har en partiledare som är väldigt bra på att se ut som tindra med ögonen och se ledsen ut bara. Så det finns en massa sådana här beteenden då, va? Ett beteende då som jag liksom retar mig lite grann på, det är det här undanhållandet av information. Vilket ju låter kanske inte så konstigt, för man vill att någonting ska framstå på ett visst sätt. Men det är i grund och botten oärligt att inte berätta helheten utan bara välja det från sin sida. Och jag kan inte komma från att det straffar sig i längden, för om jag då har undanhållit väljarna information, då har jag ju, då får jag det tillbaka sen alltså.
Ja, man kan ju hoppas det i alla fall att det blir så.
Jag tror att det har visat sig ett antal gånger att det blir så. Men om man då systematiskt undanhåller information till väljarna och upprepar det, så är det en av metoderna för inlärning. Upprepning är inlärning.
Just det.
Så säger jag tillräckligt många gånger hur dåligt det är i Sverige, då tycker många att det är dåligt i Sverige.
Ja, finns det inte studier som visar att om man liksom har sagt någonting tre gånger, då blir det liksom sant på något sätt?
Jo, det finns, det får man tänka på en mycket speciell grej. Och eftersom jag är intresserad av Titanic, så brukar en Titanic-kunnig säga så här. Så fort man har sagt en sak tre gånger om Titanic så har det blivit sanning. För det är så mycket skrönor. Och det är lite grann så här nu i det politiska att det upprepas många gånger. Undanhållande information är ett vackert uttryck, men man alltså snevrider och försöker driva så. Och det där är inte demokratiskt vettigt helt enkelt att göra så, menar jag.
Nej, men man väljer väl liksom alltså de siffror eller de fakta som passar ens egna behov. Det är väl en del av det politiska spelet, antar jag.
Ja, och då kan vi fundera på om det politiska spelet är gynnsamt för människorna, va?
Nej, det är inte så säkert.
Nej, och då kan vi komma fram till det vi kom fram till i 28 nummer 20. Kan lyssna på det. Funktion före politik. Men du, då undrar jag bara så här. Vi tar det här med att det är så dåligt i Sverige. Och alla ekonomiska siffror jag kan hitta fram, så är vi mycket bättre än genomsnittet, för att säga världsklass. Inflationen i Sverige nu, juli här, är den 0,2%. Genomsnittet i EU är 2,9%.
Är det på årsbasis?
Nej,
då, eller?
Nej, juli var det bara.
Ja, på en månad. Ja.
Mm. Men det är den senaste, så att säga. Mm. Och har vi BNP-tillväxten, så kan vi ta andra kvartalet 2026 då Sverige. Eller rätt sagt, på helåret så har Sverige någonstans mellan 2,0-2,4%. Det är ju några månader kvar, men det hamnar där. EU 0,9-1,0 i snitt. Hallå? Mm. Va? Vilken skillnad. Vi tar styrräntan. Vad har EU, ECB? Ja, över 2%. Sverige ligger på 1,75. Mm-hmm. Se där. Vi tar det här berömda budgetunderskottet, det vill säga hur mycket pengar som staten betalar ut kontra vad den får in. Och då så är det 1,8-2,8% i Sverige. Vi får ju se var det landar, men det är där någonstans. Och tar vi genomsnittet i EU så är det 3,5%.
Och där finns ju vissa länder som är väldigt dåliga, eller hur? Frankrike och England och även USA, eller hur?
Ja, visst. Det är ju snitt och det kan man fundera på. Är det bra att jämföra med snitt? Men ja, okej. Okay, för att ta någonting lätt jämförbart i alla fall som går. Det vill säga hur stor statsskulden är i förhållande till BNP. Då är det ju så att i Sverige så är den 35-36%. Och då räknar vi alltså in stat, region, kommun och pensionsskulder. Alltihopa. 35-36%. Motsvarande statsskuld genomsnitt i EU är då någonstans uppåt 80%.
Det är väldigt stor skillnad.
Dubbelt så stor alltså. Och det gör ju då att vi är rika, det går bra. Och vi har råd att göra saker. Det är bara att konstatera. Och då kan man inte i det sammanhanget rimligt hålla på och berätta om hur dåligt det är.
Och sen tänker jag, det finns ju en massa andra siffror som också har gått åt rätt håll. Jag är ju lite intresserad av det här med brottslighet och sådär. Det tycker jag är lite spännande. Och till exempel så är det ju så att skjutningarna har gått ner väldigt mycket. Nu ska vi inte prata om kanske 20 år tillbaka i tiden. Men 2022, då hade vi 2022 och 2023, då hade vi alltså mer, 2022 hade vi mer än en skjutning per dag.
Ja, jag kommer ihåg när det var så här att man vaknar på morgon till radion och undrar hur många har de skjutit i natt.
Ja, just det. Och var. Jaha, nej, det var, ja, precis. Då var det nästan 400 stycken. Och 2023 var det 368, också ungefär alltså en per dag. Och nu då, i år, nu har bara halva året gått drygt. Men antagligen så kommer vi hamna någonstans runt 80-90 stycken då, om liksom kurvorna håller i sig. Och det finns mycket annan brottslighet som också har gått ner. Till exempel bostadsinbrott har gått ner kraftigt senaste 10 åren.
Ja, jag kan ju se, för att jag är nämligen med i grannsamverkan och jag får varje vecka då en rapport ifrån polisen hur vilka anmälda tillgrepp och skadegörelsebrott. Och det har jag hållit på med sedan 2017. Och det är en no-brainer så att säga, att se hur lite det nu är numera. Den här veckan kan jag säga, eller förra veckan, den 11 till 17 augusti, var det ett anmält tillgrepps- och skadegörelsebrott i Tyresö. Och vet du vad det var? Någon hade tillgripit en elcykel.
Jaha.
That's it.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det måste man ju säga.
Ja, och jag kommer ihåg när vi hade 4-5 bostadsinbrott. Vi hade skadegörelse på motorfordon. Alltså det var en lista på 10-15 brott per vecka.
Och sen också en annan sak som man ju inte heller så gärna pratar om. Men det är ju faktiskt så att vi i Sverige är väldigt duktiga på våra koldioxidutsläpp. Alltså vi ligger ju... om vi inte ligger lägst inom EU så i alla fall bland de lägsta, och även inom OECD. Alltså det finns en massa siffror som är faktiskt väldigt bra.
Ja, det är så. Och, då så kommer vi till den här arbetslösheten då, som då i Sverige är 9,7% och EU i snitt 6,3. Alltså vi har högre arbetslöshet. Ja. Ja, men vad är då arbetslösheten? Den mäts de som söker aktivt efter jobb som andel av totala arbetskraftsresursen mellan 15 och 74 år. 15 okay. till 74. Det är ju så då att vi har en högre andel arbetslösa där. Men om vi vänder på det och säger hur många är det som jobbar, det kallas alltså sysselsättningsgraden. Då är det så att i Sverige så har vi en sysselsättningsgrad, det vill säga hur många som jobbar i åldersspannet 20-64 år, det vill säga när man är klar med studierna och innan man går i pension, så ligger vi i Sverige på 81,8% sysselsättningsgrad. Vilket då är högt. Det är många som jobbar helt enkelt.
Alltså vi måste väl nästan vara en av de högsta i världen då, va? Eller finns det några våra grannländer kanske?
Jag tror att det var så här att jag tror Luxemburg och Nederländerna ligger högre och så där. Men det är bara en 3-4 före. Och snittet i EU är 76%, det vill säga 5% lägre. Så det här beror på vad man mäter verkligen. Och det blir ju lite grann så här att ju fler som då faktiskt jobbar, ju större blir ju arbetslösheten av de som inte jobbar. Alltså de här siffrorna. Om vi får hög sysselsättningsgrad så får vi också hög arbetslöshet. Så paradoxalt blir det.
Och brukar man inte också säga att i de här siffrorna kan det ju också ligga de här som söker jobb på sommaren, alltså skolungdomar och sådär?
Ja, det är lurigt med siffrorna, för det på vad de innehåller och om man rensar bort det för pensionärer eller för studerande och inte. Det vi kan konstatera är ju kort och gott bara det här att det är så hemskt med arbetslösheten. Nej, det är det inte.
Men det här är ju också väldigt intressant tycker jag, för nu som sagt, nu är det ju då val snart, eller också har det varit val när man lyssnar på det här. Och då brukar man ju ibland säga så här att väljare har ju ganska dåligt minne. Mm-hmm. Väljare röstar liksom framåt. Man glömmer liksom väldigt snabbt bort det som var bakåt. Alltså, säg pandemin. Jag har nästan glömt bort pandemin. Tänk vad hemskt det var. Vi var inlåsta och det var liksom helt vidrigt och folk dog och sådär. Det har vi liksom glömt bort. Det är ju 6 år sedan. Och vi har glömt bort de här skjutningarna, hur det var för 4 år sedan och sådär. Alltså, ja, nu liksom tittar vi framåt. Nu är det nya olyckor eller lyckor eller vad det nu är.
Ja, och det är ju ganska dumt egentligen, va? För det är väl bra att lära av historien.
Ja, och det är väl därför vi har historia som ett ämne i skolan.
Ja, jag tycker ju det här, va. Och om jag vore Ulf Kristersson eller Ebba eller någon, så skulle jag väl säga, jag skulle nog imitera Donald Trump. Kommer du ihåg vad han sa ständigt inför sitt presidentval senast nu?
Ja, make America great sa han väl, sa han annat också.
Men han hade en som han sa, were you better off before? Alltså, hade du det bättre förr? På så sätt säga att Biden-eran, du hade det väl inte så bra då, va? Ja, och det gick ju hem.
Just det, så man kan faktiskt lära sig ett av annat av Trump.
Ja, men det är klart, hans metoder, det kan man väl låna ett annat av om man då vill, va? Den metoden tycker jag då inte är oärlig. Nej. Utan det är att ställa en fråga.
Ja, just det. Nej, precis. Alltså det är ju, då får man ju värdera själv vad man tycker och tänker.
Ja, och det är inte någon härskarteknik. Tvärt emot då det här med att undanhålla information. Det är en härskarteknik. Att fråga folk, ja men hade du det bättre då? Var det bättre? Were you better off before?
Det är ju en adekvat fråga.
Det är inte så dåligt, va? Det kanske...
Det är strålande tider, härliga tider.
Och jag tycker faktiskt att det är härliga tider.
Allting är ju relativt. Och vi brukar ju säga att vi är ju liksom fredsskadade i det här landet. Så att det är ju väldigt lätt så att man tycker att vissa saker är jättedåliga och jättehemska. Men i det stora hela, ja, vi bor ju ett fantastiskt land, eller hur?
Ja, vi gör det. Vi bara tittar inte långt ifrån oss, så har vi Ukraina och ser vilket helvete de har.
Mm, verkligen.
Och då kan man ju kanske tänka efter att inte hålla på och bullshitta Sverige. Och undanhålla information, tycker jag.
Ja, jag håller med dig. Det får bli vårt liksom medskick inför valet här då, eller?
Ja, det blir väl det då. Vi är alltså inte partipolitiska, men politiska. Och det får man vara.
Det är egentligen väldigt svårt att prata utan att vara politisk, tänker jag. För att det är ju en politik i det mesta på något sätt.
Vi håller fanan högt, hörru.
Det gör vi.
Och kanske... Always look on the bright
side of life. Så är det. Tack för idag då, Jerker Pettersson.
Tack Katarina Johansson, Ivan.
Tjat och kött med Katarina och Jerker.